Då vill jag börja med att hälsa Per Axbom välkommen till podden. Välkommen!
Tack så himla mycket. Vad roligt att få inbjuden så här.
Det är ju faktiskt jag som ska tacka, för nu är jag lite starstruck, ska jag faktiskt erkänna. Du kanske inte vet vem jag är, men jag vet vem du är. Men vi har hängt i samma cirklar förr, har vi faktiskt gjort. På den gamla goda Google Plus-tiden.
På Google Plus-tiden? Oj!
Ja, jajamän. Så att jag har stalkat dig så långt tillbaka. Mer ja. Eller mindre.
Men ditt namn är ju bekant för mig. Så att, men jag hade ju inte placerat dig vid en lineup.
Ja, nej, namnet, okej, det kan jag förstå, men som sagt. Ja. Nej, så att vi har faktiskt, eller jag har hängt efter dig ganska länge. Främst faktiskt på grund av ditt sätt att ta anteckningar som du började med ungefär på den tiden och för mig.
Ja, just det, när jag började med sketchnotes.
Ja, precis. Ja. Och jag som en usel tecknare då ville ju inte mer än att kunna göra likadant, men det sket sig. Men det är ju inte därför vi är här, för att prisa dig som en stor människa, utan jag är faktiskt här för att jag vill ha svar på lite frågor som, eller frågor och frågor. Du har skrivit lite grejer bland annat på din hemsida som jag läste med stort intresse. Och den första grejen som var den sista grejen som jag läste, det var om hur BRIS bidrar till att göra barn mindre ensamma på nätet. Har du lust att förklara lite vad du syftar på där?
Ja, det här är ju en grej som överraskade mig något enormt faktiskt. Jag satt bara vid frukostbordet och som man gör läser på mjölkkartongen. Och då så råkade det vara så att det var en kampanj, det var ganska mycket text på den där mjölkkartongen. En kampanj från BRIS listade jag ut, för det stod lite längre ner. Och en av grejerna som stod, förutom att de pratade lite om vad BRIS gör för samhället, det var att man skulle scanna en QR-kod och den riktade sig direkt till, hej du som är under 18 ungefär, vill du se något kul? Och så vill den att man då, ja men vill du se något kul, då ska du scanna den här koden. Så riktar din telefon mot koden och scannar den. Och jag är ju alltid skeptisk mot QR-koder, så jag blev bara nyfiken. Jag undrar vart den där koden leder någonstans. Och då har ju jag appar på min telefon som kan tala om vart en QR-kod leder utan att jag behöver nödvändigtvis aktivera den. Och då såg jag direkt att det var en Bitly-länk. Och Bitly är ju en sån här URL-förkortare som gör att man hoppar till en länk. Traditionellt är det för att du använder en kort länk som ska leda till en länk som är väldigt lång och krånglig att skriva in. Nu är ju en QR-kod också en kort länk, så att säga. Så den kan ju leda till vilken länk som helst. Så du behöver ju inte ha en kort länk. Så jag blev nyfiken, varför väljer man att göra på det sättet? Och sen vet jag ju också att så som det används nu för tiden, just den här Bitly-länken, är ju att den används för att registrera en massa information. Så jag undrar, vilken information är det man registrerar om de här barnen som man låter en amerikansk aktör med ett domännamn, toppdomän från Libyen, vad ska de registrera om svenska barn? Jag tyckte det var lite sådär lustigt. Och sen förväntar jag mig förstås, och sen kan jag dessutom gå in och kolla, vart leder den här Bitly-länken någonstans? För den leder ju någonstans dit där man ska hitta något kul enligt BRIS. Och då upptäckte jag att den leder till ett ytterligare domännamn som inte ägs av BRIS och inte ägs av Coop heller, som då mjölkkartongen tillhör, utan som ägs av förmodligen byrån som BRIS har anlitat. Så domännamnet, eller hela adressen, blir bris.frankfam.co. Och det roliga med CO är, som kanske inte alla känner till, att det är ju en toppdomän från Colombia som används ofta just när man ska försöka lura av människor information, för att det är många som kan potentiellt skriva fel när man ska skriva com istället som toppdomän. Så då blev jag lite, jag fattar ju att det där är många som använder som företagsdomännamn också. Så jag tänker att det är ju förmodligen inte jättefarligt, men det är ju ett väldigt knäppt och förvirrat sätt att hantera en kampanj på. Och framförallt tyckte jag då att ja, men nu lär ni barnen att ja, men det är okej. Bris tycker att det är okej att scanna bitlänkar. Och Bris varnar mig inte alls om inte rätt domännamn dyker upp. Och ingen har nämnt den här byråns domännamn tidigare. Men man förväntas ändå lita på att ja, men jag kan gå vidare därifrån också. Nu visade det sig i första skedet också att det loggades en väldig massa information på den sidan, på den byråsidan. Jag skrev nämligen om det här tidigare också och det visade sig att de fick förmodligen nys om det och sen tog de bort den tracken som fanns där. Okay. Så det var mycket som hände. Det var därför jag var tvungen att skriva om det, för det var så många steg i det här som var bara dumheter.
Ja, för alltså, är det någonting som jag, alltså från tid, alltså det här är ju som sagt, om vi går långt tillbaka i tiden, mina barn är ju vuxna idag, men även på den tiden när de var barn så lärde ju de att kolla adressen, vad du än gör, så kolla adressen, var sakerna kommer ifrån innan du klickade vidare. Och det är ju det vi lär folk idag med. Så att det här är ju egentligen att Bris och Coop använder en bitly-länk eller en QR-kod. Ja, det kanske man kan acceptera inom en viss gräns. Men allting på en gång.
Och sen allting på en gång.
Och sen att det inte ens leder till Bris eller Coop som har den här kampanjen.
Alltså, det var ju... Det är så dumt.
Ja, allting är ju jättedumt, men just det, med det här.
Ja. Det skulle ha varit dumt om den riktade sig till vuxna också, men den var ju speciellt dumt tyckte jag när den riktade sig till barn, förstås. Och verkligen tydligt, hej du som är under 18, vi vill att just du skannar den här QR-koden. Och dessutom i slutändan så ska man klicka sig vidare från den här Frankfam-sidan till Snapchat. Och då tycker jag det är så spännande att veta att jo, men Snapchat har ju en åldersgräns på 13 år. Vem vet man det? Eller liksom uppmuntrar man barnen till att liksom, för att se det här riktigt roliga? Nu, det vore ju jättebra om du hade ett Snapchat-konto också. För det krävs då för att se den här effekten som man då är ute efter.
Ja, webben idag. Precis likadant nu som då blir jag. Jag blir stum av förundran, eller inte förundran, utan av förvåning hur man kan liksom gå tillväga på ett sånt här sätt överhuvudtaget. Speciellt då att det är barn vi pratar om. Vuxna får ta sitt eget ansvar, kan man bekänna. Men barn och Bris som borde veta bättre.
Ja, jag har ju sån stor respekt för Bris också. Ja. Vilket gjorde mig ännu mer häpen förstås.
Ja, det är riktigt dumt det här faktiskt. Det måste jag ju säga. Det får mig också då att gå in... När vi ändå, jag blir upprörd. Ännu en gång så blir jag upprörd.
Ja, men det är bra. Det är ju det som jag vill. Att man ska liksom bli lite upprörd och förstå att man måste vara jätteförsiktig och prata om de här grejerna.
Ja, och det var därför jag ville liksom ta upp det här från första början. Att en aktör som är så stor som Bris är, att de kan överhuvudtaget kommit på tanken om, eller jag tror inte det är de själva, utan det är den här byrån som har kommit på den här tanken. Det måste man väl ge Bris då, men att de har godkänt det. Det är ju någon som har godkänt det på Bris.
Ja, jag tycker det är intressant eftersom jag skrev om det här, jag kommer knappt ihåg om det var en och en halv månad sen, och det gjordes vissa ändringar efter det också, att ingen har tagit kontakt med mig direkt. För det har ju varit väldigt tydligt att någon har läst antingen på kampanjsidan, på byråsidan eller hos Bris. Men det finns ju möjlighet att fråga mig. Men nu har man ju fortsatt med kampanjen ganska lång tid och fortsätter med samma typer av problematik.
Ja, jag tycker det också är väldigt konstigt. Hoppas någon hör det här då som kan kontakta dig om saken i alla fall.
Ja.
Ja, jag tänker faktiskt hoppa vidare till en helt annan sak, men ändå inom samma område. Du är väldigt aktiv inom det här med den så kallade chatkontroll 2.0, eller vad heter det nu? Vad är det EU kallar den för nu då? Protect EU, det har du skrivit en del om också.
Ja, jag har gjort det. Jag har ju varit frustrerad över den där tanken i många år. Att man vill övervaka i princip all kommunikation som sker online för att se och upptäcka om människor begår då olaglig olaglig verksamhet utan behov av då, liksom ett domstolsbeslut eller liknande, utan helt enkelt bara övervakning konstant dygnet runt.
Ja.
Jättefascinerande.
Ja, verkligen. Jag förstår naturligtvis att du inte ställer dig bakom det.
Nej.
Nej.
Det gör jag inte. Alltså,
har du skrivit
på det? Det är en sån här klassisk lagstiftning där man har liksom... Man har en liten förevändning. Man pratar om att jo, men det här är ju för att vi ska kunna förhindra barnövergreppsbilder, att de delas på nätet. Det är ju lite så man säljer in tanken om det här. Det är ju väldigt svårt att protestera mot just den aspekten av det. Utan då måste man ju, för att förstå helheten, vara väldigt teknisk kunnig och förstå att det här kanske inte alls leder till de mål som de påstår att de har, utan snarare att den kanske ställer fler människor blir helt enkelt mer utsatta på grund av den här typen av lagstiftning.
Mm, jo, det är sant. Ja, ja, ska vi se. Det var en sak till jag hade på ämnet där också. Nu tappar jag bort mina anteckningar. När vi kommer till det här med chattkontroll, det handlar ju då, för den som inte vet det, om att svenska staten och till och med EU då inom Protect EU vill förbjuda totalstreckskrypterade chattappar. Det vill säga att man kan inte prata med varandra krypterat överhuvudtaget utan att någon ska inom regering eller då EU kan vi säga lyssna eller se vad man har skrivit. Och då, för vad kan det vara, en månad sen eller två, när det här kom på tapeten igen får vi säga då, så gick ju Signal ut och talade om att kommer det här att godtas, så kommer vi att lämna Sverige, och de kommer att troligtvis lämna Europa också om det godtas. Och ja. Signal är ju då en app för totalstreckskrypterad kommunikation personer emellan. Privatpersoner, ja, inte regeringar. Det ska man vara väldigt noga med att tala om, att det inte är regeringar som ska bjuda in journalister och sånt där också. Men det är en annan sak. Däremot så är ju WhatsApp också en totalstreckskrypterad app för kommunikation människor emellan. Men precis. Där har du lite åsikter också om den här WhatsApp.
Ja, och jag blir alltid lika förvånad. Men det är ju så man blir när man är alldeles för insatt själv. I att många vet ju inte ens om att WhatsApp ägs av Meta, som ju är Facebooks nya namn. Det är inte lätt att hänga med allt det här om man är inte är så tekniskt bevandrad eller intresserad än. Så det ska man inte behöva vara. Nej. Utan de använder ju sin medvetenhet om att alla inte har full koll på att byta namn på sina företag och ha tjänsterna med kanske en liten, liten logotyp någonstans. Jag kommer ihåg när Instagram förde in Facebook-loggan i appen. Och folk blev chockade över att Instagram ägdes av Facebook och tyckte att det var jättehemskt. Men så hade det ju varit i många år innan de faktiskt gick ut med det väldigt tydligt. Det är som att LinkedIn inte heller har sin Microsoft-logga i sidfoten, utan det är man ganska tyst med också. Man tänker inte på vem som äger vad. Men det är ju fortfarande väldigt få aktörer i USA som äger det mesta.
Ja, det
Men precis som du är inne på, så tänker många.
Den enda som är väldigt tydlig med vem som äger vad, det är egentligen Google. De är väldigt tydliga med att tala om vad de äger.
Ja, lite så. Men YouTube har inte alla full koll på att Google äger, måste jag säga.
Nej, det är sant.
Det ser många som en fristående tjänst.
Ja. Ja, tillbaka till Signal.
Förvånande nog. Ja, vi tar det. Det är ju det här med totalstreckskryptering. Vilket man ju tycker att de flesta appar bör ha, och som WhatsApp också har. Det vill säga att informationen är krypterad hela vägen från att det lämnar din apparat eller din telefon till att det når mottagarens telefon. Och det finns ingen som kan avlyssna det där meddelandet under vägen. Sen ska man ju alltid vara medveten. Jag tycker det är bra att påminna om att vem som helst kan ju ändå ta en skärmdump på den här chatten bland mottagarna. Och du kan ju inte fysiskt veta om någon aktör i den mottagarens närhet kanske har fått tag på personens telefon. Så att du kan ju aldrig vara 100% säker, trots att vi talar om kryptering. Men sen säger ju då WhatsApp att de också har liksom den här möjligheten. Och då kan du ju lika gärna använda WhatsApp. Och många säger det också, men det är ju lika bra kryptering i WhatsApp. Och de använder till och med samma protokoll som Signal, för de använder Signals protokoll som är ju, har öppen källkod. Mm. Och då tycker jag, men då är det precis lika säkert. Och det är här det blir lite lurigt. För att allting handlar inte bara om ditt meddelande. Det handlar också om metadata. Information om informationen. Det vill säga, när du skickar ett meddelande så finns det ju också annan intressant information, som till exempel vilken telefontyp du har, ditt mobilnummer, din profilbild, alla dina kontakters mobilnummer som du kanske har laddat upp vid något tillfälle för att det var så smidigt att dela den här adressboken för att veta om dina vänner också hade WhatsApp. Och sen kan det finnas information om tidszon, vilket språk du har på din telefon, vilken IP-adress du har. Batterinivån är ju sån här jättelurig grej. För om man vet om geografisk position och batterinivå, ja, men då kan man liksom lista ut vem det är som har den här telefonen ofta. För batterinivå anges ofta i decimaler på 3 decimaler. Så alltså om batteristyrkan är 96 på din telefon, så kanske den enda är 96,783. Och det kanske inte är så många som har den batterinivån just där du befinner dig.
Nej, precis.
Sen, ja, men du, och just det här, när du skickar meddelanden till vem, hur ofta du öppnar appen, hur länge du använder appen. Det finns otroligt mycket information. Och sen är det här, vilka nätverk finns i närheten? Vilka blåtandsnätverk finns i närheten? Det loggas också av din telefon, vilket också då kan plockas upp av WhatsApp och bygga hela din profil. Och den här informationen används då förstås för att dra slutsatser, jättemycket slutsatser om hur du beter dig, var du rör dig, vem du interagerar med, hur ditt sociala nätverk ser ut och därför också vad du potentiellt skulle kunna vara intresserad av att köpa då. Vilket är jätteintressant information att sälja vidare till andra.
Mm, precis.
Communication fingerprinting kallas det för det här området när man beter sig på det sättet. Medan däremot Signal, den appen, gör inget av det där. Den loggar inte någon av den här informationen. För det är inte alls deras affärsidé. De är bara intresserade av säker kommunikation. Medan Meta är intresserade av att sälja annonser.
Ja, det här tycker jag är då väldigt intressant. Om vi tar då WhatsApp och Signal som exempel. Eftersom att de är, om väldigt enkelt förklarat, är samma app i grund och botten med tanke på protokollet.
Ja, så kan vi säga.
Ja, precis. WhatsApp, de vill sälja annonser för att de tillhör Meta. Meta vill ha pengarna. Däremot, ja. Signal har inget som helst intresse av pengarna. Och liksom spåra användare överhuvudtaget. De är en icke-vinstdrivande organisation. Men alltså affärsidén är ju... Hur kan man ha en affärsidé om exakt samma sak, men så på så helt olika sätt?
Ja, visst är det spännande. Det man ska komma ihåg med Meta är att de har ett helt ekosystem av produkter. Så varje produkt de köper in som kan passa in i det här ekosystemet gör ju att alla de pratar med varandra och dessutom bygger. Så att din profil hos Meta är ju förstås enorm. Mm. Även om du inte har ett Facebook-konto så har du alltid en skuggprofil hos Facebook. De vet ju ungefär vem du är ändå, fast de kanske inte sätter ditt namn på den profilen.
Det räcker ju att vara ute på nätet så får de ju reda på vem du är på grund av de här annonsspårningsdatan.
Ja, så att... ja, och då kan man ju återkoppla till det som vi pratade om tidigare med den här BRIS-kampanjen. Det fanns en sån Facebook-pixel på den här byråns hemsida. Så att de barnen loggades ju då på det här sättet.
Ja, se det. Ja, det är intressant och man kan prata mycket om det här. Och som sagt, som jag nämnde tidigare så har jag ju hängt efter dig sedan Google Plus-tiden som är, som man säger på amerikanska, ancient times. Så gamla är vi.
Ja, det vågar vi inte tänka på hur många år sedan det var.
Nej, precis. Men som sagt, jag som du började med då, sketch notes. Det här vill jag återkoppla till igen. Håller du fortfarande på?
Inte alls i samma utsträckning kan jag inte påstå som jag gjorde då. Men det här hänger nog ihop med också att jag inte går lika mycket på konferenser som när jag var yngre. För mig är det ju ett jättebra sätt att helt enkelt komma ihåg saker. Om jag sitter och kladdar samtidigt som jag lyssnar, då blir det liksom tusen gånger lättare för mig att komma ihåg vad som har sagts. Om jag liksom förhåller mig till det som sägs i bildform så kommer jag att knyta an till någonting. Och den här minnesbilden, när jag tittar på den bilden så kommer jag ju lättare ihåg vad sas när jag ritade det här. Så som minnesverktyg är det ju helt ovärderligt. Och jag gör ju det ofta, även när jag jobbar med kunder och liknande. Så jag sitter ju och ritar väldigt mycket under möten faktiskt. Lite som man inte fick alls göra när man gick i skolan. Utan då satt man bara och kladdade och lyssnade inte på läraren. Fast jag alltid upplevde att det var mycket lättare att bibehålla information när jag gjorde på det sättet.
Men jag tror faktiskt att du har rätt där. För som sagt, om vi går tillbaka till skoltiden då och kladdar på ett papper, så satt man ju kladdar på själva bänken med sin blyertspenna.
Ja.
Oftast då så kommer man inte, för att man kommer ihåg vad man kladdade, för det kanske inte var alls relevant med det vad man gjorde, vad som sades. Men man kommer ju ihåg de lektionerna där läraren inte sa till en något bättre. Så kommer jag ihåg det i alla fall. Så att det där med att kladda, rita och anteckna och komma ihåg, jag tror det hänger ihop väldigt mycket. Men hur kommer det sig att du gör det? Ja, fortsätt.
Ja, jag blir ju så sur och ledsen över just det, för jag tror många upplevt det, att man ser ner på kladdandet och klottrandet när det fyller en sån viktig funktion. Och det är egentligen, med tid och ju äldre vi blir, desto mer kanske funktion fyller det till och med. För att vi, när vi har stor erfarenhet och kan bygga modeller över saker och anamma systemtänkande, då kan vi göra kopplingar tack vare vårt ritande på ett sätt som vi inte gör när vi skriver text rakt upp och ner. Det hjälper oss att tänka helt enkelt. Och det har fått ett alldeles, alldeles för dåligt rykte.
Mm. Det håller jag faktiskt med om. Verkligen. Har jag någonting mer jag vill fråga dig om? Just nu så står det still. Men däremot så tänkte jag att du skulle få lägga ut lite själv. Vad du sysslar med idag och hur man kan komma i takt med dig. Och vad det är du gör.
Ja, det är alltid så svårt. För jag vet inte liksom... vilket perspektiv är det jag ska anamma? För jag är ju känd lite grann som UX-designer, det vet jag, för det är så många, jag hör många prata om mig. Jag jobbar väldigt mycket med tillgänglighet. Och för mig är liksom allting jag håller på med bottnar någonstans i det här grundläggande med mänskliga rättigheter. Jag är ju född och uppvuxen utomlands, inte alls. Jag kom till Sverige när jag var 15. Och har ju bott då i Liberia där jag är född, och i Saudiarabien och Tanzania. Så att den här förståelsen för andras sätt att vara på, att tillåta att människor att vara som de är, har ju varit genomsyrat hela mitt liv. Och för mig är det det som jag också driver, det lite som är, har blivit mer av en aktivism tycker jag den senaste kanske 10 åren. När mitt designarbete har gått mer till att prata om etik inom design, för att jag blev så frustrerad över att vi pratar om människors beteende och lärde oss om det inom design. Men istället för att använda det till att hjälpa människor att tänka bättre, så hjälpte vi människor att tänka sämre. Det vill säga att vi designade lösningar för att hjälpa företagen att tjäna mer pengar. Genom design så skapar vi primära knappar och sekundära knappar, och primära knappen är mer effektiv och den kan användas då för att människor ska göra det vi vill att de ska göra, istället för att lära människor det här är sakerna som kan påverka dig och hjälpa dem till att ta beslut som är bäst för dem själva. Där någonstans började liksom det här dilemmat för mig, med att jag trodde ju att jag jobbade med att hjälpa människor när jag jobbade med design och UX och användbarhet. Men så visade det sig att, men vänta nu, sättet jag jobbar på, det är ju inte alltid till användarens fördel. Det är ju till Det kanske är lätt att använda, absolut. Det är jag väldigt duktig på, att skapa lättanvända lösningar. Men när vi minskar friktionen så att folk tänker mindre, då tar de också beslut som inte ligger i deras bästa intresse. Och nu så har ju det blivit till att jag inom all typ av teknik, det är på intet sätt så att jag inte gillar teknik. Jag älskar ju teknik. Jag har hållit på med datorer sedan jag var 8 år. Men jag blir så frustrerad över hur det används och missbrukas. Så då höjer jag rösten ofta, lite som det här med exemplet då med BRIS. Höjer jag rösten för att liksom berätta om det här är saker som pågår. Vi kan göra på andra sätt. Vi behöver inte göra så här. Och vi gör saker som vi kallar för framsteg. Men egentligen så är det en tillbakagång till att se människor som mindre värda. Som en resurs, som en kugge i ett hjul. Som ett batteri i princip. Som våra värsta science fiction-filmer. Och det är jättesorgligt. När vi egentligen skulle kunna hjälpa människor att använda tekniken för att stärka sig själva.
Ja, det får man tänka på.
Där är jag.
Där, och det fick mig då att tänka på det nu när jag glömt av att det är UX-designer. Det här nya, eller nya, shitification. Vad tycker du om det
här? Shitification, ja.
Ja, en shitification, ja. Det här är ju precis det du pratar om, att företagen gör saker för att försvåra och försämra endast för att de ska få en bättre utgång för att tjäna mer pengar.
Ja. Och de kan ju göra det till slut. När de har fått tillräckligt många användare så behöver de ju inte förbättra längre, utan det finns tillräckligt stora skäl att stanna, för att det är ju enkelt. Det är ju bara att prata med alla som är med på Facebook. Varför lämnar man inte? Jo, det är för att alla ens vänner är där. Men då kan ju man från Metas sida, som det är i det fallet då förstås, använda alla möjliga typer av metoder för att mjölka den här kassakon så mycket man bara kan.
Ja, precis. Ja, nej, det är intressant hur saker och ting förändras inom speciellt tekniken. Och UX-designen är just nu.
Jag kan säga att jag trodde nog då för 30 år sedan så trodde jag att fler skulle vara mer självständiga. Att nu, titta, nu kommer internet och nu kan alla ha en egen webbplats. Jag har ju bloggat på egen domän sedan 1997. Och jag har ju alltid tyckt att vad bra. På 30 år borde det ha kunnat bli så enkelt att alla kan göra det. Men det har det inte blivit, utan man har liksom blivit inlåst istället i de här plattformarna, det här plattformstänket. Vilket jag tycker är jättesorgligt. Det finns ju liksom lite utbrytningar som sker nu, men det är ju ofta de som var där för 20 år sedan som vill tillbaka till det. Men att vi skulle nå dit att fler människor också blir stärkta och får den kraften att göra det själva. Där har vi en bra bit kvar.
Det har vi verkligen. Och det har ju som sagt varit precis det du säger. Det har ju gått tillbaka. För, vad blir det, 10-15 år sedan så skulle ju alla ha en blogg. Och alla skulle blogga. Men helt plötsligt så ska ju ingen blogga på grund av de här. Allting ska finnas på Facebook eller Instagram. Och det är ju samma sak. Nu försvann det helt, vad skulle du säga. det är bara totalt försvann. Ja. Jag hade det på tung. Ja, vi får helt enkelt, jag får se om jag kommer tillbaka. Men som sagt, det du gör, det är att du föreläser om UX-design och AI kanske.
Ja, alltså många ville att jag skulle föreläsa om AI när jag började kritisera det. Så att det har aldrig gått snabbare från blogginlägg till föreläsning som under 2023. Det var ju väldigt spännande. Så AI och mänskliga rättigheter har ju liksom varit lite någonting som jag har fokuserat på ganska mycket då egentligen, för att synliggöra vad som kan gå fel, vad som redan går fel och hur människor tar skada. Det är ju det lite jag brinner för, att belysa det här och få folk att förstå. Ja, men jag är med på att många upplever att AI gör att jag kan jobba lite snabbare, AI kan göra att jag gör lite bättre här borta. Men till vilket pris? Det finns ju jättemånga människor som lider av det här, som dels blir mer utsatta, men som också används som den här bakomliggande arbetskraften som behövs för att vi ska tro att det är magi när chattsystemet spottar ur sig innehåll och vi tycker att åh, vad fantastiskt. Men då har det ju suttit otroligt många människor och labeling kallas det ju på engelska, det vill säga, och se till att ja, men det här informationen, det här är en hund på den här bilden, för att ta det väldigt förenklat. Någon måste ha verifierat det för att träna de här systemen. Men också det finns också de som måste ha suttit och sorterat bort. Det finns ju ett skäl till att vi inte ser så mycket våld och pornografi och liknande i de här verktygen. Det är ju för att det sitter människor och sorterar bort det, som tvingas att titta på den här hemskheterna dygnet runt för vår skull.
Ja, precis. Ja, och hur... AI konsumentprodukter, vad tycker du om den här hypen som är nu? Att varje telefon, varje program, varje webbsida ska ha en AI-funktion?
För mig är det inget mer annorlunda än att alla skulle ha ett forum eller en FAQ 1999. Det går ju i vågor. Vad måste man ha? Vi måste ha just det här. Vi måste ha en app. Det var ju inte länge sedan alla måste ha en app. Nej, men det blev inte så att alla har en app, utan vi har ju faktiskt webbsidor fortfarande, de flesta, och skrotade sina appar. Jättemånga kommer kanske ha kvar sin AI, men de flesta kommer inte ha kvar sin AI. Och sen det, så det är jag kanske mest frustrerad över, vi vet ju inte ens vad vi pratar om när vi säger AI. AI är ju ett marknadsföringsbegrepp, har det ju blivit. AI är egentligen liksom en... Inom akademin har det ju funnits sent 50-tal kanske. Mm. Och det har ju funnits vågor av den här typen av hype flera gånger förut. Åtminstone två gånger förut. Och så den perioden som kommer efter kallas ju för AI-vinter då. Det vill säga när alla har insett, vänta nu, vi har ju otroligt mycket överskattat vad den här tekniken kan göra. Och vi kommer ju hamna där igen, självklart. Det finns inget annat sätt som jag ser det. Men så att jag ser det som, ja men okej, vi får väl härda ut genom det här och tycka att, ja men okej. Men att det är så fantastiskt och så omvälvande som många säger, det har vi inte sett några bevis på alls. Utan så lång tid har det inte gått från att hypen började till att vi har sett några resultat. Ja, men titta bara på Klarna, det tycker jag är ett praktexemplet på hur det går till i de här vågorna. Det vill säga att Klarna avskedar massor av sina kundtjänstpersonal. Och säger att det här är framtiden, vi kommer spara så mycket pengar. Och sen för inte så länge sedan så inser de, men vänta, oj, vi måste anställa tillbaka lite personer. För det blev inte så hög kvalitet. Det visar sig att människor vill prata med människor. Ja, så är det. Och vi kommer ha de här vågorna om och om igen. Och det kommer aldrig gå så snabbt som de här yttersta AI-ivrarna vill att det ska gå. Och jag tycker det är bra att det inte går snabbt. För när det går för snabbt, då tar vi sämre beslut. Då är det för lite friktion. Och då är det färre som kommer med. Går det långsammare, då har vi mer tid till eftertanke och mer tid till omtanke. Och mer tid till att se och utvärdera. Går vi i den riktning vi verkligen vill?
Mm. Ja, men alltså jag håller ju helt hållet med här. Vi ser ju liksom vad som har hänt. Men det som förvånar mig, det är ju hur de stora bolagen liksom har hoppat på och svalt det här med hår och hull. Google, OpenAI och Apple, speciellt Google och Apple vill jag ju ta upp nu då. Hur de liksom, det ska vara AI i varenda liten del i telefonen någonsin. Alltså bara den här, om man bara tittar lite tillbaka på det här med, nu är inte kryptovaluta helt försvunnet, men det har ju tonats ner en hel del. Men om vi går till en sån sak som NTF-er, non-fungible token, det var ju en jättehype. Sen bara typ dagen efter så var det ingen som ville veta av det längre. Alltså, och då var det också det här att alla skulle ha en NFT och... Alltså jag ser ju, som sagt, vi har ju varit med ett tag, både du och jag, och vi ser ju och har sett hur saker och ting har hypats och ramlat ner platt på marken förr. Men just de här tre grejerna tycker jag har fått en, alltså ovanligt stor uppmärksamhet för vad de egentligen är.
Ja, men det är duktiga säljare. Sam Altman har ju varit otroligt duktig, men det handlar ju också om hur mycket pengar man kan kasta in i marknadsföringen. Och de har ju haft möjlighet att kasta in otroligt mycket pengar och sätta någonting i händerna på människor som de tycker att de förstår. Att jag kan skriva med text, jag får text tillbaka. Texten låter som att det är tänkande bakom. Och därför kommer jag tolka det som tänkande och därför kommer jag uppskatta det och tycka att ja, men det här verkar ju jätteintelligent. Och så använder vi begreppet AI som är väldigt känt från film och tv. Som ett begrepp som då ger en illusion dessutom, förutom den här texten som den spottar ut, ger en illusion av att ja, men nu har vi nått en tid när vi kommer ha maskiner som vi kan prata med. Och vad skönt och tryggt, då gör jag det ett tag. Men vi kommer ju ha en backlash där också. Ja, men jag kan väl hålla med om att det har ju blivit så otroligt stort. Otroligt stort. Det är ju jättesvårt att liksom peka på vad är det som har gjort att det har vuxit så snabbt egentligen. Jag tror att det är liksom, att man satte någonting gratis i händerna på många människor väldigt snabbt. Lite som man satte Gmail i händerna på väldigt många människor. Och det spred sig väldigt snabbt under en period. Mm. Men... det kommer ju väldigt många, det beror på vilka, ibland så är jag så där rädd att jag fastnar i de här bubblorna och jag blir också påverkad och tror att vänta, oj vad många det är som använder AI om man råkar gå in på LinkedIn eller liknande. Men prata med människor till vardags, att det är ju inte många människor som ägnar sig åt AI, kanske i alla fall i min ålder. Tittar man i yngre, på den yngre generationen, där ser man ju fler som kanske, ja, och inte så konstigt för man vill ju testa det nya, det vill man ju som ung. Och det ska man göra. Och det som oroar mig mest då är att vägledningen inte finns där. Att det inte finns någon som kan ta ansvar för att hjälpa till att förstå. Och att de verkligen får marknadsföra på det här ja, men bedrägliga sättet som jag ser det. Att man får kalla det för AI är jättekonstigt. Utan liksom kritik. Att man får säga att ja, men om 3 år så har vi tänkande maskiner. Att man får gå ut och prata om det hela tiden. Det är ju som... Elon Musk gick ut i år efter år efter år och bara nästa år har vi självkörande bilar, nästa år har vi självkörande bilar, nästa år har vi självkörande bilar. Alltså vi kommer ju sluta gå på det till slut. Det är ju frustrerande för oss som ser det och utsätts för det hela tiden. Men många människor utsätts ju inte för det alls i samma utsträckning.
Nej, precis. Ja, men självtänkande maskiner, det hade jag redan 1900... vad kan det ha varit? Jag tror det till och med vi är nere på 1980-talet då jag köpte ett schackspel, elektroniskt schackspel som hade ett sätt att den kunde lära sig hur du spelade. Så att ska vi vara riktigt så var ju faktiskt en AI också då. Bara för att den hade tränats på...
Men AI som sagt har ju funnits sedan 50-talet.
Vad sa du?
AI har ju funnits sedan 50-talet. Det är ju precis. Verkligen så.
Så att... Ja.
Jag byggde när jag var i tonåren så byggde jag ett spel. Och det var ju det mest enkla spelet för det är en linje man styr som kan bara gå höger och vänster. Men linjen bara blir längre och längre och längre. Och så finns det en annan linje som någon annan styr. Och så blir den bara längre och längre. Och grejen är att man ska undvika så att man inte kör in i antingen sig själv eller den andra linjen. Väldigt roligt faktiskt. Fortfarande tror jag. Men jag ville bygga så att man körde mot datorn. Och då var det ju så lätt, ja men då vinner ju datorn varenda gång tänkte jag. Men så jag var tvungen att bygga in lite dumhet i datorn så att den skulle bete sig lite mer mänskligt. Och det har jag med mig ibland när jag tänker på man måste bygga in saker, man måste få den att uppföra sig på ett visst sätt så att man ska tolka den och så att den ska passa våra modell för tänkande. Och det är det man ofta gör, för man designar ju också gränssnitten för de här chatbottarna. Och man designar dem på ett sätt så att de ska verka övertygande, så att vi ska tolka dem som tänkande återigen. Så det finns ju mycket designarbete i hela den här bedrägligheten också.
Ja, precis. Det gjorde ju, för något år sedan gjorde ju Microsoft en rolig sak där när de släppte sin, nu kommer jag inte ihåg vad den hette, de släppte ju någon... där de kallade det för en AI på Twitter som skulle få lära sig själv hur den ska uppföra sig. Och det tog väl både 24 timmar.
Precis.
Och så blev den både fascist, nazist och rasist och allt. Bara genom att lyssna på, eller ta lärdom av vad som fanns på Twitter.
Exakt, Tay tror jag den
heter. Tay heter den, ja just det. Jag blir tvungen att lägga ner den. Ja. Ja. Ja, det var kul det. Ja, jo, ska vi se. Var det någonting mer som du vill framföra?
Nej, men vill man höra mig resonera lite mer och kanske se mitt skrivande där jag kanske har lite mer källhänvisningar till saker också, så är det ju min domän då, axbom.se, som man ska ta sig till. Och allting kan man läsa gratis. Jag har ingen spårning på min webbplats. Jag har inte ens någon webbstatistik. Man kan prenumerera på mitt nyhetsbrev, men då måste man ju förstås uppge sin e-postadress. Men man kan också då prenumerera via RSS förstås. Om man har en RSS-läsare får alla nyheter gratis på det sättet också. Så det väljer man helt själv. Och prenumererar man på nyhetsbrevet, då skickar jag inte ut allt i nyhetsbrevet, utan då skickar jag ut det jag tycker är väldigt läsvärt. Så kanske jag länkar till lite av det andra.
Mm. Ja, och naturligtvis så kommer länk finnas i våra avsnittsbeskrivning. Så att det bara klicka sig vidare därifrån. Nu är det ju som det är. Den här veckan är den här veckan. Och vi vet alla att det är bland annat en stor vecka för oss som gillar det här. Så nu har jag en sista fråga till dig. Vet du vilken vecka jag tänker på att det är bland annat Eurovision och sådär?
Jaha, det är ju tyvärr inte någonting jag bevakar jättemycket tyvärr.
Nej, men det var bra, för jag tänkte fråga dig. Vad siktar du på Göteborgsvarvet?
vad siktar jag på?
Göteborgsvarvet, det går ju till helgen, det är ju jätteviktigt.
Jaha! Ju...
vad siktar du på för tid?
Löpning är ju inte min grej heller, men det borde ju bli det, för jag hjärtopererades ju förra året. Det handlar ju lite om att jag faktiskt hade väldigt svårt att anstränga mina dess, men nu är det snart gått då, liksom 8-9 månader, så nu börjar jag komma i form. Och det är, så att det där är ingen dum idé faktiskt. Jag borde börja sätta den typen av mål, för det är ju det som är roligt, det är det som gör livet värt att leva.
Så att, aha, så du menar att helt plötsligt ska du börja ta upp löpning också?
Ja, men jag orkar ju mer plötsligt, vilket är ju en sån häftig grej.
Ja.
Jag blir inte alls lika andfådd som jag blivit. Jag har ju nästan trott att jag haft astma innan, men det är ju inte det. Jag har ju haft en icke-fungerande hjärtklaff.
Men då kan jag rekommendera löpning, för det är en av mina favorithobbys som jag har.
Ja, vad kul.
Ja, faktiskt. Nu har jag faktiskt inget mer för denna gången i alla fall.
Nej. Men då så, tycker jag vi känner oss nöjda. Det var jättekul.
Det tycker jag med. Det är detsamma. Mm. Tack så mycket.